Vi ska prata om en rapport som kommit ut om de ojämlika möjligheter till delaktighet i samhället för barn och unga med funktionsnedsättningar. Den kommer från Nordens välfärdscenter, en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor som tar fram kunskap om frågor som rör just välfärd. På det här sättet kan Nordens länder lära av varandra. I rapporten framgår att barn och unga, och i synnerhet de som har någon funktionsnedsättning, inte kommer till tals i tillräcklig utsträckning i frågor som rör dem, vilket kan leda till att de politiska beslut som fattas kan få oväntade negativa konsekvenser. I Sverige så har barnkonventionen blivit svensk lag. Bland annat ska politiker, myndigheter och domstolar alltid ta hänsyn till barnets bästa i alla beslut där de är involverade. Vi ska prata med två projektledare. Först ut med Merete Löberg som skrivit rapporten och ansvarig för barn- och ungdomsfrågor på Nordens välfärdscenter.
Det vi har gjort med denne rapporten är att vi har sammanställt ett utvalg av alla de verktyg och metoder som finns idag i de nordiska länderna för att höra, se och involvera barn och unga i alla saker som angår dem. Och det är det barnkonventionen säger, i alla saker som angår dem och berör dem. Det vill säga att när man ska tillrättelägga för exempel hjälp för funktionsnedsatta barn och unga så ska man involvera dem i hur man tillrättelägger hjälpen. Man ska också göra det i skolan, i barnehagen, men också i familjen och i samhället som helhet. Så det betyder att man har det från det individuella nivået till det strukturella och det samhällsmässiga nivået.
Merete Löberg anser att man borde jobba mer kunskapsbaserat i skolan. När barnen når högre klasser kan det bli svårare att hänga med. Då kan det behövas särskilda resurser och det är ännu viktigare att dessa är anpassade för det individuella barnets behov. Och ofta vet barnet själv vad det behöver för sorts hjälp och därför måste man lyssna på dem.
Vi tror ju på sikt att man kanske måste också jobba mer kunskapsbaserat för att se hurvitt de metoderna vi brukar faktiskt bidrar till inkludering och involvering. I skolorna för exempel så ser vi att det är en sån åldersmässig segregering som föregår. Alltså ju högre upp i ålderstrinnen man kommer i skolan, ju högre blir också kraven till både lärare och elever. Och därmed så är det så att man ofta väljer specialundervisning och någon gånger då också utan att snacka med barna eller ungdomarna först. Så där allerede där går man ju då på tvärs av den rättigheten. För ofta så sitter ju barn och unga med kunskap om hur de tänker att detta kunde varit gjort på en bättre måte för dem.
Ett sätt att få med barn och unga synpunkter vad det gäller tillgänglighet är att ha med dem på en trygghetsvandring i skolan. Det här är ett svenskt initiativ från Myndigheten för delaktighet, MFD.
En av exemplen här går ut på att man kan ha med ungdomen runt på skolan och göra en trygghetsvandring. Snacka igenom hur är tillgängligheten på allt från toalett till det att sitta i undervisningen varje dag för exempel. Då kan man ju tillrättelägga utifrån de råden man får med den enkelte elev. Detta är ju också tiltak som vill hjälpa alla barn i för exempel att förebygga exklusion, mobbing, utestängelse.
Att ta tillvara barnens råd kan skapa inkludering och förebygga mobbing. Men det gäller att det blir verkstad också. Maria Kreutz, projektledare för dövblindverksamheten på Nordens välfärdscenter.
Ett konkret exempel är att när man har lyssnat på barnet att också agera utifrån det som kom fram. Och det är nog det som det faller på väldigt ofta. Att man kanske har lyssnat på barnet och sen är det check och så fortsätter man som man alltid har gjort. Ska vi någon gång komma till en förändring så måste vi börja ändra vårt beteende och agerande för att nå ett annat mål.
Finns det någon chans då att skolan eller så skulle kunna göra förändringar? Alltså handlar det om pengar eller vad?
Egentligen handlar det inte om pengar. För de flesta av sådana lösningar, till exempel att göra, om vi tar ett barn som har blindhet, som, där det då handlar om att kanske göra markeringar i golvet eller med andra med strukturer, är ju inga stora pengar. Utan återigen handlar det om ett mindset och om en vilja att skaffa sig den, alltså varje enskild skola, att den tar reda på vad ska vi göra för att kunna tillgodose vad Lisa här berättade att hon har behov av. Vem behöver vi kontakta? Och då finns det ju till exempel i Sverige så har vi specialskolemyndigheten som har resurscenter syn som är specialister på det. Men då måste skolan själv vara aktiva till att vilja göra den här förändringen.
Men vad är problemet då? Varför funkar det inte?
Oh, det är, tror jag inte att det bara går att ge ett enkelt svar på. Men kanske det är, igen, som jag säger alltid, alltså det är brist på kunskap. Om man inte vet att man inte har kunskapen, då kan man ju inte heller efterfråga det. Och då är det ju så, om man då vill ändra sitt mindset, att om Lisa talar om att nej, jag hittar inte den här miljön, jag kan inte vara självständig här, jag kan inte vara delaktig. Då handlar det ju om att de vuxna i omgivningen ska säga okej. Nu ska vi se, nu måste jag ta reda på hur ska jag kunna bidra till dig Lisa så att du kan bli delaktig och vara självständig här på skolan. Och hur man ska få till det, handlar jättemycket om att sprida kunskapen, sprida information och också på något sätt inspirera till att börja tänka på det här sättet är inte jobbigare eller dyrare. Det är snarare mycket mer motiverande att sköta sitt jobb om man tar det här perspektivet istället.
Merete Löberg lyfter fram andra projekt som ska göra barn och unga med funktionsnedsättning mer delaktiga i samhället. På Island så pågår forskning där man vill få reda på hur barnens levnadsvillkor ser ut, både i familjen, skolan och på fritiden. I den här studien så deltar barnen aktivt själva.
Ja, alltså det är ett väldigt spännande projekt från Island som heter Life DCI, forskningsprojekt, där man har forskat på familjer med barn med funktionsnedsättelser och barn och unga själv, där de är i dialog med barna underveis i forskningsprojektet för att kartlägga vad slags levekår de har och hur de har det på olika arenor i livet. Från barnhage till skola och upp igenom. Så det är rätt och slett ett större forskningsprojekt där de är aktiva deltagare. Arbetet med rättigheterna till barn och unga med funktionsnedsättelser har haft något större utfordringar på Grönland för exempel. Där har de nu infört det som heter Najorti.
Det man har gjort på Grönland är att tillsätta en barnombudsman som ska ta tillvara barns röst och rättigheter när det kommer i kontakt med skola och andra myndigheter. I Norge så har man tagit fram ett webbaserat verktyg, Snacka med barn och unge, där man som vuxen kan gå in och öva hur man kan samtala med barn i utsatthet. Maria Kreutz som arbetar med dövblindverksamheten tar ett exempel på hur utvecklingen går framåt vad det gäller större delaktighet för barn med funktionsnedsättning.
Och om vi kliver ner så att vi trattar ner det och gör det lite smalare och bara tänker kring till exempel barn med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet, så har vi under de senaste åren tagit fram olika publikationer om kognition och i relation till dövblindhet och det här med taktilt språk, vilket är som faktiskt har fått internationell spridning, och det är ju på något sätt grunden att det finns dokumenterad kunskap kring hur man ska hantera det här. Det är ju enda sättet att sen ta det vidare och lyfta upp det på politisk nivå. Så på så sätt så har det absolut gått framåt de senaste åren.
I Agenda 2030, där världens länder bland annat kommit överens om att uppnå rättvisa och inkluderande samhällen och skydda de mänskliga rättigheterna, så jobbar man i Norden också tillsammans i Nordbuk, Nordiska barn- och ungdomskommittén, som är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor. Och här talar de unga i egen sak.
En del av den nordiska visionen är att inkludera barn och unga, också i utvecklingen av politik, tiltak och i uppföljningen av bærekraftsmålene. Barn- och ungdomsorganisationerna i Norden samarbetar också i Nordbuk. Så att i Nordbuk så sitter det både myndighetsrepresentanter och barn- och ungdomsrepresentanter från landet. Så att vi är som sagt på väg.
I den rapporten jag skrivit, på vilket sätt har barn och unga med funktionsnedsättning själva fått bidra med sin kunskap?
Vi har haft en inledande workshop mellan de nordiska experterna vi har knyttet till detta arbete och ungdomsdelegater. Alltså ungdom från olika ungdomsorganisationer eller ideella organisationer i Norden. De har varit med på att ge inspel till vad de menar må bli bättre och vad som är huvudutfordringar. En del av inspelen är citerat genom rapporten som direkta citater. Så har vi nu efter rapporten är färdig samlat ett utvalg av ungdomsdelegaterna och experterna till en ny workshop där de har gett anbefalinger till vidare insats.
Och i de praktiska exemplen som är med i rapporten så bygger den helt och hållet på projekt där barn och unga är delaktiga, där man har tagit fram verktyg eller metoder där som sagt, som bygger helt och hållet på att barnen och unga är med i dem.
Sist hörde vi Maria Kreutz, projektledare för dövblindverksamheten. Dessförinnan hörde vi Merete Löberg, projektledare barn och unga. Båda på Nordens välfärdscenter som har givit ut rapporten Ojämlika möjligheter till delaktighet i samhället för barn och unga med funktionsnedsättningar. Författare till rapporten är också Maria Montefusco. Och den finns att läsa på Nordens välfärdscenters hemsida under publikationer.